Ja, när det kommer till övningskoncept och metoder inom olika åldrar i fysen exempelvis, så tror jag att det finns en risk med att man generaliserar träning och benämner det som allsidig träning, att det är bra. Risken med begreppet allsidig träning, det är att man missar viktiga delar som utvecklar barn och ungas sinnen. Om du tänker dig att barn, för barn är ju lek det som utvecklar sinnena bäst, för att allting från kognitiva förmågor, hörsel, syn, samspel, beröring, allting liksom stimuleras väldigt mycket i leken, så den är ju väldigt viktig. Men om vi tar då exempelvis beröring som det taktila sinnet som ett exempel. Det är ju faktiskt ett sinne som inte utvecklas på ett naturligt sätt inom tennisen. Och vad jag menar med det är att beröringen sker ju inte på samma sätt i tennis som den finns med exempelvis i basket och fotboll, som är då kontaktidrotter. Och det taktila sinnet är jätteviktigt för att det stimulerar tillväxten av nervceller som i sin tur är kopplade till känslor och smärta. Så att genom att då leka med tanken att man skulle integrera övningar som exempelvis brottningslekar eller andra kontaktövningar inom fysen, så skulle det kunna stimulera det taktila sinnet även hos tennisspelare. Och för att förstå vikten av det kan det nog vara bra att veta att alla olika sinnen i kroppen hänger ju samman. Så att ju mer balans man har mellan olika sinnen, så finns det då en större fördel av att kunna lära sig rörelser eller kunna koordinera kroppen i balans och rytm och så vidare. Även när det kommer till specifika övningskoncept så vågar man nästan aldrig liksom sätta fingret på om det finns övningar som är bättre än andra övningar. Det är lite så här, lite hysch-hysch kring det. Men faktum är att det finns ett övningskoncept som ett exempel som stimulerar inlärningsförmåga. Och det är ett koncept som heter Brain Gym och som har tagit inspiration från Tai Chi och Qigong. Och det stimulerar de sensormotoriska kopplingarna mellan vänster och höger hjärnhalva. Och för att förklara det här på ett enkelt sätt så skulle man kunna ta ett exempel som när barn ska lära sig att knyta skorna. Om då barnet har svårt att korsa mittlinjen på kroppen med vänster hand till höger sida, så kommer det vara svårare för barnet att lära sig att knyta skorna. Och om man då exempelvis skulle kunna etablera de här övningsmönstren i tidig ålder på ett strukturerat sätt inom tennisen, även här i uppvärmningen eller i fysen, så finns det faktiskt, skulle kunna finnas fördelar av att barn kan lära sig grundslagen på ett enklare sätt, kanske i tidig ålder. Så här tror jag det finns jättemycket att undersöka mer för i tennisen. Faktum är att jag provade det här konceptet för några år sedan på ett tennisläger i Kroatien. Och de här koncepten är egentligen tänkta mer mot förpubertalt stadium då, mellan 6 till 10 år. Men jag provade det här konceptet både på vuxna och på ungdomar, och jag upplevde det som att väldigt många hade stora bekymmer med att klara av de här rörelsekoncepten. Så att ja, lite roligt faktiskt.
Ett helt nytt avsnitt. Välkomna hit till Tennismagasinets tennisbord med Linus Eriksson.
Precis som det senaste avsnitten så görs det här avsnittet i samarbete med tennishoppen.se, som är en anrik tennisshop i hjärtat av Göteborg med allt du kan tänka dig inom tennis och lite till. En perfekt partner till en tennispodd som den här. Idag drivs tennishoppen.se av Magnus Gusten Gustafsson och av Björn Renqvist. Ni har möjligheten att utnyttja 15% rabatt på ett helt köp när ni anger tennislinus i webbshopskassan. Så in och surfa runt på tennishoppen.se och gör era klipp idag. Använd rabattkoden TennisLinus. Glöm inte den. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Tennismagasinets podcast med mig, Linus Eriksson. Idag träffar vi Jesper Skaneby som har en bakgrund som elitaktiv i taekwondo och vunnit bronsmedalj i EM samt är flerfaldig nordisk och svensk mästare. Efter sin egna karriär var han landslagstränare för Sverige och Danmark. Efter detta har han utbildat sig via GIH i idrottsvetenskap och haft föreningsuppdrag som fystränare i ett antal Stockholmsbaserade tennisklubbar. Samt för Täby innebandy och judo IK samt Djurgården i fotboll. Idag studerar han idrott och hälsa via Uppsala universitet och är gymnastiktränare hos Brommagymnasterna. I dagens intressanta avsnitt pratar vi bland annat om varför det som tränare många gånger innebär att ta på sig rollen som den dåliga parpsykologen, Jespers syn på fysträning i tennisföreningar och hur prioriterad den är, varför det inte är relevant med tester för ungdomar och juniorer, vilka de osynliga kvaliteterna är som vi behöver prata lite mer om och hur viktigt det är att utbilda eleverna samtidigt som man tränar. Som vanligt görs avsnittet ihop med tennishoppen.se, en anrik tennishopp i hjärtat av Göteborg med allt du kan tänka dig inom tennis och lite till. Tennishoppen drivs idag av Magnus Gusten Gustafsson, tidigare topp 10-spelare i världen, och Björn Renqvist, före detta vinnare av Australian Open för juniorer. Har ni inte redan gjort det så ta tillfället i akt. Ni har 15% rabatt på ett helt köp när ni anger tennislinus i ett ord i webbshopskassan. Så surfa in på tennishoppen.se och gör ditt klipp redan idag. Nu kör vi igång avsnittet. Då har jag stora glädjen att hälsa Jesper Skaneby välkommen till podcasten.
Ja, tack så mycket.
Jesper, kan du börja på ungefär en minut, roughly, berätta vem du är och din bakgrund?
Jag började som 12-åring faktiskt med dans och breakdance.
Okej, okay. Så du dansade?
Ja, i grunden är jag dansare. Och det var en ganska professionell nivå kan man väl säga redan tidigt.
Okay.
Under glada 80-talet. Ja. Hiphopen började som breakare.
Ja.
Och efter det så vart jag nyfiken på kampsport.
Mm.
Och tog mig upp till Stockholm, för det fanns då inte taekwondo i Norrköping som jag kommer ifrån.
Okay.
Och på den vägen så började jag intressera mig av taekwondo ganska sent, som 18-åring.
Aha.
Okay. Och direkt gick jag in med något sådär idé om att jag skulle bli bäst.
Ja, men det är det många som har.
Ja.
Ja, det är inget fel med det.
Ja, lite så. Och sedan så, så höll jag på där. Och kämpade mig uppåt och hade väl egentligen inte riktigt någon tränare inom just det här kampmomentet kan man säga.
Mm.
Så att jag fick liksom inhämta kunskap och söka mig runt.
Mm.
Och genom kontakter i Sverige så fick jag då öppnade dörrar internationellt och begav mig ut och liksom försökte lära mig på egen hand.
Mm.
Med lite kämpande så kom jag med landslaget första gången 93,
ja,
i taekwondo, och sen så höll jag på.
Okay.
Ända tills jag blev 34 år faktiskt på elitnivå.
Det låter jobbigt att försöka liksom lära sig på egen hand.
Ja, det var ingenting jag reflekterade över då, utan det var nog mer i efterhand man har förstått att det kan ha funnits vissa fördelar men också en baksida kring det.
Ja, mm. Ja. Och jag känner ju dig från liksom som fystränare kan man säga inom tennisen då.
Ja.
Hur kom du in på tennisen eller på fysbiten kanske man ska säga allmänt?
Precis, jag halkade in på bananskal. Nej, men efter jag hade varit idrottare själv och varit landslagstränare på lite olika håll i Norden med uppdrag, så började jag plugga på GIH till det heter tränarprogrammet på idrottshögskolan, men det egentligen kallas idrottsvetenskapet kan man säga.
Okej.
Okay. Och i samband med att jag gick där så fick vi möjlighet av olika skäl att öppna upp ett gym. Vi fick en idé att vi skulle ha ett akademiskt gym i Stockholm här på Östermalm.
Ja.
Och det gjorde vi, konstigt nog kan man tycka. Vi var ett gäng. Och började då naturligt, vi var många olika komp, som en från judo, en från jiu-jitsu och så vidare. Så att vi hade idé att vi skulle göra ett akademiskt gym och jobba mer med kunskap om träning, kan man väl säga. Vi var ganska tidiga, tror jag, just då.
Men akademiskt gym, vad, ja, berätta mer.
Ja, men det handlade om att vi ville särskilja redan då lite det här på vem... Att utbildning var viktigt, kunskap var väldigt viktigt eftersom vi gick på GH, så vi tyckte vi var väldigt kunniga då.
Och vi var det säkert också.
Men så då liksom, ja, vi tog in naprapater, kiropraktorer, dietister, vi skapade liksom allt under samma tak, kan man säga.
Okay.
Och försökte skräddarsy helhetslösningar mot, ja, på den, i den stadsdelen mycket motionärer, elitmotionärer, och även i föreningar då, idrottare.
Okay.
Så naturligt sett så kom vi i kontakt med mycket kampsport.
Ja.
De första UFC-deltagarna tränade hos oss, som vi då jobbade med i periodisering och styrketräning och allting. Och genom en naprapat då, så kom vi i kontakt med Näsby Park tennisklubb.
Okej.
Okay. Och då kom ju då...
Då hände det grejer.
Då hände det grejer. Då fick jag jobba med... en spelare som hette Annette Munnetsova, som du känner till.
Ja, precis. Ja, duktig damspelare.
Ja, men där började det faktiskt. Och sen så kom jag in då i Näsby Park tennisklubb.
Mm.
Och sen så har jag hållit på det i typ 10 år.
Ja, där ser man.
Det var då... mer än en minut, men...
Ja, det går bra med 4 också. Mm. Om man då ska ställa den här lite bredare frågan nu då. Kan du berätta lite om din filosofi när det gäller fysträning för tennisspelare?
Oh, det går
nu när du har liksom hållit på flera år med det här.
Ja, min egna filosofi, ja, men jag har nog, idag så är ju allsidig träning och atletisk träning väldigt så populära uttryck, kan man säga.
Som jag själv har slängt mig här,
precis,
i podden.
Alla slänger sig med det på olika sätt. Jag tror att jag var ganska tidig. När det kom till de bitarna, även om jag inte kanske kunde sätta fingret på det. Men jag såg tidigt att, nu ska vi inte bli så tenniskritiska här.
Det är okej att vara det.
Men jag tyckte att jag såg ganska mycket, alltså ganska lite atletism hos tennisspelare i ungdomsnivå då, som jag har jobbat mest med. Och vad jag menar lite där, tänker jag då på motoriska färdigheter, exempelvis som att springa. Och där såg jag väldigt stora begränsningar för oss tennisspelare. Oftast när vi pratar om att springa så pratar vi om syreupptagningsförmåga eller hur snabbt vi kan springa en sprint. Men ganska lite om hur vi springer och motoriken.
Med löpteknik.
Ja. Inte bara liksom löpskolning när det kommer till löpsteget, utan även det motoriska. Om jag tar en jämförelse med fotbollsspelare. Jag har en väldigt klar bild av att fotbollsspelare som tränar tennis, som har kört ganska mycket fotboll, har en väldigt bra löpmotorik. Och då pratar vi om att kunna springa baklänges framförallt. Springa ett sidsteg, kunna rotera. Och där såg jag ganska tidigt en begränsning hos många spelare.
Okej.
Så att det är en del av det atletiska perspektivet. Och det andra är ju såklart styrka, rörlighet, alla klassiska moment man pratar om. Så man kan väl säga att det har varit lite min livsuppgift inom tennisen att försöka utveckla mer atletism hos spelare.
Okej. Men du nämnde här löpningen till exempel. Men kände du att det fanns begränsningar även när det gäller styrkemässigt? Alltså de bitarna också då?
Jo, eller? Självklart. Ja. Eftersom jag har jobbat mycket med ungdomar så har jag då oftast fått kommit i kontakt med ungdomar antingen för att de har haft skador eller liksom skadeförebygga.
Ja.
Och deras första möten med styrketräning och de här bitarna. Och oftast så har man ju väldigt lite kunskaper från skolan med sig. Så då handlar det om att skola in styrketräning från början. Så det är en del av det. Sen har jag ju följt lite snacket inom tennisen också. Det jag kommer ihåg, det måste jag ändå nämna, Fredrik Johansson. Som jag kom i kontakt med som först då, när jag kom in i tennisen. Att han hade en ganska klar bild redan då. Om att där brast det för svensk tennis-elit i princip. Mm. Att det saknades väldigt mycket styrka och fysisk kvalitet.
Just det.
Det här var ju liksom 2010 redan, och det här, ännu tidigare.
Är det här något du har liksom känt, du tyckt samma sak?
Ja, absolut. Så att jag har ju jobbat mycket med att försöka liksom skola ungdomar med atletisk träning, styrketräning, klassisk träning och så vidare.
Mm.
Men kanske mer fokus på just motoriken också.
Okej. Okay. Mm. Du nämnde här att du har jobbat mycket med ungdomar framförallt kanske då. Skulle du kunna berätta lite vilka bitar som är viktigast enligt dig i olika åldrar eller olika faser under ungdomen?
Ja, till att börja med rörelseglädje. Men det får vi ju, om vi förutsätter att alla tycker det är kul att spela tennis, så är det ju väldigt bra om man kan vara hela.
Ja.
Men det jag tror att man saknar väldigt ofta i fysdelen, det är ett strukturerat upplägg. Liksom, hur kan vi jobba med att skapa atletism i fysträningen? Oftast är vi inne på att vi ska jobba specifikt med moment för att utveckla en hårdare forehand eller någonting. Och här tror jag att det finns väldigt stor nytta av att jobba allsidigt i fysen.
Ja. Och allsidigt då tänker
du? Allsidigt då tänker jag på att jobba med fotmotorik som jag pratade om. Kanske gymnastiska grunder. Allt annat också. Det finns ju hur många andra saker man kan göra som helst, som parkour eller breakdance, you name it.
Just det.
Saker som man oftast liksom, man pratar om allsidig träning så kommer man väldigt sällan till praktiknära idéer. Och där tror jag att man kan ha en stor nytta av att jobba med fysen som ett komplement för atletisk utveckling.
Okej, okay. Och då är det egentligen under hela ungdomstiden eller?
Hela ungdomstiden, och jag skulle nog påstå att det är viktigt även att jobba med bibehållning även i vuxen ålder som senior.
Okej.
För att det är ju på äldre dagar vi blir stela och liksom får ett inskränkt rörelseomfång och skadorna kommer. Så jag tror att också att kunna upprätthålla en viss atletism är viktigt.
Mm.
Och därav så måste man då ha ett upplägg för det även i fysen.
Just det.
Så det räcker inte med att bara säga att det är viktigt att träna allsidigt när vi är upp till 13 år.
Nej.
Och sedan ska vi börja jobba med vikter. Utan det gäller att ha en plan för att bibehålla det atletiska.
Just det.
I vuxen ålder. Och som tennisspelare är det ju extra viktigt att kunna hålla på länge.
Ja.
Så att det, jag tror det finns mycket nytta.
Men nu kommer jag liksom en okunnig fråga kanske då. Men man måste ju börja jobba med vikter under fasen också. Eller bygga på mer med tyngre grejer, eller?
Belastning.
Ja, det är det ordet jag sökte.
Är faktiskt ett bättre uttryck tycker jag.
Ja.
För att jag tror att det är farligt att rama in just vikter.
Okej.
Okay. För att så fort vi pratar om belastning så säger vi, ja men först kroppsviktsträning och sen vikter exempelvis.
Mm.
Men belastning kan utföras väldigt bra med kroppsviktsträning, även tung belastning. Så det här handlar om kunskap.
Okej. Okay.
Så därför så tror jag att man ska akta sig för att liksom adressera styrketräning till en viss material.
Nej.
Kettlebells eller T-Rex, you name it. Så att jag tror att det handlar mer om träningsläran bakom belastningen. Det vill säga hur många repetitioner, hur är arbetsintervallerna, vad är syftet? Är det explosiv styrketräning eller maxstyrketräning och så vidare. Så att jag tror att det är mer där man behöver fokusera på.
Mm.
När det kommer till styrketräning i olika åldersspann.
Okej. Du har ju, när du jobbat med fysen så har du varit aktiv i lite olika föreningar, vet jag. Olika dagar i veckan.
Mm.
Kan du berätta lite hur din bild är av fysträningen ute i tennisklubbar de senaste åren?
Ja. Ett ord som sammanfattar allt är random.
Okej. Ja.
Jag tror att det är lite olika nivåer på föreningsperspektivet på fysträning. Dels nivå ett, att ens tycka att fysträning är viktigt.
Just det.
Det är liksom...
Faller många där redan?
Ja, många faller redan där. Men nu har jag lyckligtvis varit på de föreningar som har tyckt att det är viktigt. För annars skulle jag ju inte varit
där. När du har ändå tagit in dig. Ja, exakt.
Och då kommer nästa nivå. Att det är någonting som är viktigt och det ska bedrivas på något, i någon form.
Mm.
Och där stannar det, kan man säga. Det är liksom, det är inte så strukturerat. Man har inte en plan för vad det är man ska utveckla. En större problem är att man oftast är flera olika som bedriver olika träningstyper. Antingen har man fystränare tillsammans med någon tennistränare som kör fysupplägg. Mm. Eller så är det flera olika tennistränare som kör fysupplägg.
Mm.
Och oftast här så har man inte samordnat sig. Så att det finns inte en plan för vad som ska ske på fysträningen.
Just det.
Och här tror jag det är vanligast. Här är vi nog 90% av alla föreningar idag, skulle jag påstå, helt vilt gissat.
Ja, ja.
Och den tredje nivån, det är väl där man då, som i Näsby Park där jag har varit mest aktiv, haft individuella upplägg med ungdomar och en del seniorelever. Där man då har kunnat gå in mer riktat och styra träningen.
Mm.
Beroende på, titta på veckoschema, hur ser tennisen ut, man har haft ett snack med tennistränaren, den som är ansvarig, och på ett bättre sätt kunnat strukturera upp träningen.
Okej, okay. Vems ansvar är det att strukturera upp det då? Är det fystränaren, i det här fallet du, som kommer in, eller är det ansvariga anställda tränare, tennistränare i klubben?
Och det här är ju hela kärnan i allting. Vem är det som är ansvarig? Ja. Jag tror alla kommer säga olika, och jag har varit med om olika scenarier. I största mån skulle jag vilja påstå att det borde vara föräldrarna på ett sätt.
Aha.
För att föräldrarna borde ta ansvar för att någon tar fullt ansvar. Så hur ska jag kunna säga det här på bästa sätt? Att föräldrarna släpper det oftast till föreningen, säger vi.
Ja.
Men föreningen tar inte totalansvaret oftast för individen. Oftast så kan det vara att man tar totalansvaret för just tennisen, men inte för fysen.
Mm.
Och så har du en fystränare som sköter fysen och i bästa fall har en kommunikation med tennistränaren.
Just det.
Mm. Och då kommer ju frågan om vem ska synka det här?
Ja.
Och där saknas det väldigt ofta en organisation som gör det. Och vad jag menar när jag går tillbaka till föräldrarna, det är att på något sätt så ligger det i föräldrarnas ansvar att se över den totala belastningen. För att det är förknippat med skador, det är förknippat med avhopp från idrotten och så vidare. Så att på något sätt så bör det finnas en större insyn från föräldraskapet.
Men kan man verkligen lägga det ansvaret på en förälder att kunna det här? En förälder kanske har liksom jobbat med något helt annat och bara, men jag tycker min son ska spela tennis och tycker det är kul.
Ja,
då är det svårt att lägga det ansvaret på föräldern, eller?
Ja, men den behöver ha insyn på det sättet. Om vi tittar på ett forskningsfenomen som heter joysticking, som handlar om att man föräldrar engagerar sig alldeles för mycket i idrotten. Man vill liksom uppleva sin egen framgång genom barnen och så vidare. Det finns ju i...
Det känner nog många igen.
Det känner många igen. Men när det kommer till fys så är det motsatsförhållande. Det har man inte ett dugg koll på vad som egentligen sker på fysen som förälder.
Okay.
Utan oftast så tittar man bara, man står nog inte ens och tittar på träningarna, utan det är bara någonting som ska göras.
Just det. Men då tänker du att föräldrarna ska vara ansvariga för barnets satsning?
Ja, på något sätt. De måste ha en större insyn och förstå sambandet med just det här som sker. Ett bra exempel är exempelvis en klassiskt scenario som jag har varit med om. Och det är då en aktiv ungdom som kanske har skolidrott.
Mm.
Och så springer den direkt till fotbollsträningen.
Mm.
Och sen därifrån ibland så springer de direkt till tennisträningen. Och sen där direkt efteråt så är det fysträning i direkt anslutning. Och det här är inget skämt, det här händer. Jag har varit med om det här.
Ja, jag tror det.
Vems ansvar är det på något sätt? Ja. Någon måste ju ta snacket, kanske vid frukostbordet, och titta på det här. För att det här korrelerar i allra högsta grad med skador.
Ja. Men kan inte det vara en ansvarig tennistränares uppgift också? Att så här, okej, nu har jag Pelle här som jag faktiskt är ansvarig för utåt ett sätt då. Att liksom kolla över hans schema.
Absolut. Och det du säger är jätteviktigt, för att det finns också en ny forskning som har påvisat, där man har gjort en studie på och tittat på om det här med avhopp från idrotten.
Ja.
Och i den studien så har man då tittat på innebandy. Vad kan man göra för att minska avhoppet inom idrotten?
Mm.
Och där har man då tillsatt en form av sambandsledare. Ja. Som liksom egentligen håller kommunikationen mellan olika delar i föreningen.
Mm.
Och det är en faktor som då i princip har liksom kunnat verka som för att förebygga avhopp från idrotten.
Mm.
Den här formen skulle man kunna applicera in i en tennisförening för att kunna göra kommunikation mellan fystränare, de som håller de olika fysbitarna i klubben.
Okay.
Det måste liksom in på agendan, det måste liksom in på föreningsagendan på något sätt.
Ja, jag förstår.
Och det saknas det väldigt ofta idag.
Hur upplever du när du har varit i klubbar och bedrivit fysträning olika mängder så här? Hur har din fys följts upp av tennistränarna? Har det visat intresse för vad du gör, så att säga?
En klapp på axeln har man ju fått och tyckt att det är kul och bra och allting sådär. Så har det nog varit. Jag har känt mig uppskattad på olika nivåer i olika klubbar.
Ja.
Vissa klubbar så har jag bara upplevt mig själv som någon så här tennislekis. Att jag har varit där för att bedriva en tennislekis.
Ja.
Så att det har varierat väldigt mycket. Men däremot så har jag saknat overall just det här övergripande tänket med fysisk träning. Det vill säga att oavsett om jag skulle ha bättre kunskap eller bättre erfarenhet i att genomföra en fysträning, så måste det även synkas med andra tennistränare, med andra som håller fys i samma förening, för annars kan till och med min fysträning bli skadlig.
Hur kan den bli det?
Jo, för att oavsett, den totala belastningen blir ju helt avgörande för en tennisspelare eller för en
idrottare. Ja, jag förstår. Om du gör vissa grejer så gör andra.
Ja, vi kan ta ett exempel. I en fysträning så kanske du väljer att börja med snabba sprinter.
Mm.
För att ja, det är mer gynnsamt att kunna utveckla explosiva moment och hastighet. Mm. Så man börjar med sprintträning till exempelvis.
Mm.
Tidigt i fysträningen. Men den här gruppen spelare kommer direkt från en avslutad tennisträning.
Mm.
Där de har haft 15 minuters vila mellan tennisträningen och fyspasset.
Mm.
Och tennisträningen i sig har avslutats med 30 sprinter.
Ja, men det låter ju, alltså, när du lägger fram det så här, det låter ju otroligt oproffsigt. Är det så det ser ut idag?
Tror
du? Eller ja, din bild, liksom?
Det ser det ut så idag. Ja. På många håll, skulle jag vilja påstå. Oproffsigt, jag tror inte att det är så här ont uppsått att det är någon som har liksom vill vara ond på något sätt.
Nej.
Som bedriver.
Nej, det får vi utgå för att de inte vill.
Utan ja. Det här handlar nog mer om ett fenomen att det saknas kommunikation inom ämnet.
Mm.
Det är bara någonting som ska göras.
Ja.
Och det, liksom kompetensen finns både i svensk idrottsforskning, duktiga fystränare, men det svåra är att kunna påverka det i förenings, det som sitter i väggarna.
För att det inte är prioriterat.
För att det inte är prioriterat.
Ja, för om det var prioriterat så skulle man ju ta sig tid att prata om det.
Ja,
antar jag.
Mm.
Och du får säga, men kanske en kompetensfråga. Tennistränare som sköter fysträning vet inte riktigt vad det är man gör när det gäller fysen. Eller?
Ja, men det vore väl, det finns säkert jättemånga som kan olika moment. Men det handlar mer om hur man kombinerar det. Mm. Så att, ja, men det är klart, har du utbildat inom någonting så får man ju förutsätta att man har mer kompetens inom området.
Ja.
Men det betyder inte egentligen att vem som helst skulle kunna bedriva fysträning. Det beror på hur man gör det och vad man har för styrning.
Mm. Ni har väl inte missat att använda det fina erbjudandet på 15% rabatt på ett helt köp på tennisshoppen.se om ni anger rabattkoden tennislinus. Vi var inne lite på och touchade på ämnet föräldrar då. Är det en bild att föräldrar ändå förstår vikten av bra fysisk träning? Även om man satsar på tennis?
Absolut inte. Utan man har en bild om att fys är viktigt, men det stannar oftast där. Oftast har man egna idéer. Man känner någon som känner någon, eller man har gjort det själv. Och det här liksom blir en man blir färgad av det och så vill man överföra det oftast på barnen.
Mm.
Så att jag tror att ibland kan ju då problemet bli att föräldrar går in och petar för mycket samtidigt. Mm. Så att ansvaret bör ligga hos föräldrarna, men man kanske inte ska ta just valen själv i vad som är bäst.
Förstår föräldrar vad som skiljer liksom fysträning till fysträning?
Eller? Det finns säkert jätteduktiga idrottsföräldrar som gör det. Men i det stora hela så är min erfarenhet av att det inte gör det.
Okej. Okay. Och behöver man utbilda mer i det? Eller spelar det ingen roll?
Nej, men än en gång, det är inte ett ämne som oftast finns med på agendan i föreningarna.
Nej.
Och där vi oftast så pratar vi om att utbilda idrottsledare och tränare.
Mm.
Men ibland så glömmer man, tror jag, att det är oftast föräldrarna som är de som tar besluten. Det är oftast de som sitter i styrelsen i en förening. Mm. Det är oftast de som är med och påverkar. Så att jag tror att man måste nå ut till föräldrarna på ett bättre sätt.
Okej. Okay. Genom informationskanaler då?
Ja, framför allt. Precis. Så att det kan ju ske från föreningarnas håll att man lyfter upp det på en årsmöte eller att det är en stående punkt. Ja. Så viktigt tror jag att det är.
Okej.
Okay. Mm.
Jesper, du har nämnt eller sagt uttrycket att vara tränare innebär många gånger att ta på sig rollen att vara den riktigt dåliga parpsykologen. Kan du berätta lite mer vad du menar med det?
Jo, men det är just det. Att, men det är egentligen en återupprepning av det jag nämnde nyss. Som att man får första mötet med en ungdom har oftast varit att man kommer med sin förälder och man har varit hos naprapat, eller man har, i bästa fall har man varit hos naprapat, ibland kommer man från allmänläkare och de säger så och den säger så. Ja. Och så har man med sig någon papperslapp med ritgubbar på det, övningar som man ska göra.
Ja.
Och så ska man stå där då och liksom försöka känna sympati på något sätt som tränare och försöka då undvika att säga vad man tycker riktigt om det här upplägget. Så att det handlar ju, det är väldigt svårt för mig ibland när jag står med förälder och en aktiv att kunna liksom gå in bara och säga att nej, men det här är helt befängt, vad den här allmänläkaren har sagt eller vad den här naprapaten har sagt. Utan så att det blir, oftast så är det, ja, man får bita sig tungan helt enkelt.
Ja, okej. Man måste liksom värdera orden och för att inte klanka ner på andra yrkesgrupper.
Ja, men lite så blir det ju också. För att vad ska man säga, det skiljer sig ju väldigt mycket mellan naprapater och naprapater. På samma sätt som det skiljer sig mellan olika yrkeskategorier som kiropraktorer och allmänläkare.
Ja.
Men jag tror ibland att man söker sig till lite, man går liksom lite till psykologen fast man har hjärtproblem. Och det är lite där det brister, att ska du ha ett bra fysupplägg, ja, då behöver du ha någon som är utbildad inom fysisk träning.
Mm.
Eller vill du lära dig styrkelyft, så är det jättebra att gå kanske på en styrketräningsklubb och lära sig där de kan styrkelyft.
Mm.
Så att jag tror att oftast så letar man lite i fel lådor efter vad man behöver.
Okej, okay, okej. Okay. Men återigen då, vems ansvar är det att guida spelarna rätt?
Ja, men det jag tycker ju att föräldrarna har en större del i det här än vad man tror. Sen handlar det inte om att föräldrarna ska bestämma om det är frivändningar man ska göra eller stå i plankan. Men
nej,
på något sätt så måste föräldrarna ta ansvar för att någon tar ansvar.
Ja.
Så att om inte föreningen har den här möjligheten att synka fystränare emellan och externa fystränare och osteopater och naprapater, men då behöver föräldrarna jobba med någon form av managementroll för att se till så att inte de skadeförebyggande metoderna istället blir skadedrabbande.
Okej. Okay. Ja, jag är med. Och om vi pratar skador då inom tennisen, hur tänker du, för det är en stor del, du sa själv, om man inte är på banan så utvecklas man inte som spelare. Hur kan vi jobba ännu bättre med att motverka skador som vanliga uppkommer?
Ja, men till stor del såklart med att ha en bättre allsidig kropp, en atletisk kropp tidigt. Och det kan man göra väldigt, egentligen kan man tycka rent praktiskt enkelt i tennisen. För här har du ju till stor fördel med de här, lite att säga, allt mellan 15 till 30 minuter som läggs på uppvärmningen.
Ja.
Och det är ju en stor del. Låt oss säga att du har den tiden och gångrar det gånger 10 timmar i veckan, så
Ja.
finns det en ganska stor del som du kan använda för att jobba med atletisk utveckling.
Ja.
Och jag tror att just uppvärmningskulturen i tennis, där finns det otroligt mycket saker man kan göra bättre.
Ja. Vill du berätta mer om det?
Ja, nej, men exempelvis ett bra exempel, men ett område som jag själv har varit väldigt nördig i
Ja.
är ju fotarbete.
Just det.
Och det har ju att göra med att jag kommer från taekwondon och har gjort ja, uppsats om det, eller examinationsarbete på GH om det. Så att jag såg ju väldigt tidigt att ja, jag är inte särskilt imponerad av fotarbetet på tennisspelare.
Okej.
Så då har jag väl liksom haft någon sån här, att jag inte har kunnat låta bli att se vad som händer. Både i trendernas utveckling kring fotarbete och vad som händer i praktiken när man tränar fotarbete tills man kommer ut på banan. Och vad jag vill säga med det är att i bästa fall så plockar man fram en stege, en sån här stepladder. Så ska man köra fotarbete. Det är väldigt, väldigt vanligt att man jobbar, ja, man kanske har fem, sex olika rörelser som man känner till eller har sett i sociala medier eller någonting. Och så tycker man att det här är grymt. De ska vi göra. Men redan här så finns det ju ganska många olika faktorer att prata om. Varför ska vi göra just de här fotarbetsövningarna? Finns det andra fotarbetsövningar som kan liksom utveckla vår motorik och så kommer vi ha fördel av banan? Och åter till det atletiska tänket. Behöver vi bli bredare på det motoriska fotarbetet? Ska vi då inte kunna jobba atletiskt med fotarbete på stegen? Så att atletism handlar inte bara om att kunna stå på händerna. Det handlar ju om att ha en bred motorik. Så att, det är den ena aspekten i fotarbete. Den andra delen har att göra med kvaliteten på fotarbete. Och då pratar vi, om vi jämför det här med själva tennisträningen, där man har talat en del om intensiteten, hur viktigt det är med intensitet under tennistimmarna och att man kommer upp i de VO2 maxvärden och alla de här bitarna, så blir det minst lika viktigt när man jobbar med fotarbete. Och där har jag också sett att det finns ganska olika nivåer av kvalitativt utförande på fotarbete. Och hur mycket vilotid man har emellan och så vidare. Så att det finns ganska mycket som man kan göra bara på fotarbetet i uppvärmningen, som jag tror man kan ha nytta av. Sen kommer nästa nivå. Sen ska du överföra det här fotarbetet till någon form av tennis. Och då finns det några delar som jag tycker är viktiga. Hur ser hållningen ut när man jobbar på en stepladder? Är den ens nära på den hållning du har när du står på banan? Så det är en aspekt. Den andra aspekten är att väldigt vanligt jag ser atleter eller tennisspelare som har bra fotarbete på stegen. Sen så kommer de ut på banan och så står de ändå på hälarna. Så att,
Du menar att det inte är
nej, det
överförbart
är
då,
inte
eller?
överförbart. Och där handlar det ju väldigt mycket om, där blir min begränsning som fystränare att jag inte oftast är med på banan så mycket som tennisspelare eller som tennistränare. Så där handlar det ju om att jag borde ha en bättre kommunikation med tennistränaren. I Näsby Park så tycker jag att jag har fungerat ganska väl under åren. Men så att det kräver ju även där att det finns en kommunikation mellan fystränaren och tennistränaren.
Just det. Men just fotarbetsträning, du menar att det är något som ändå i stor grad ska tränas på alltså innan tennisträningen då,
Det
eller?
kan det göra, absolut, till fördel. Alltså hellre det än att man joggar fyra varv runt banan, liksom, som är ganska vanligt idag. Så fortfarande 2021. Så att, jag tror att det är en del av det. Sen så finns det ju andra delar som du kan lägga in både innan och efter i tennisträningen. Så att jag tror än en gång att uppvärmningens delen, där finns det otroliga fördelar av att väva in atletiskt tänk.
Ja. Skulle du kunna ge något exempel bara förutom de här klassiska stegövningarna, hur man kan träna liksom något simpelt fotarbete för
sprintträning, om man tänker från friidrotten, finns det väldigt mycket övningar som du kan göra för att utveckla tekniken kring sprint. För det handlar ju väldigt ofta, tycker jag, i tennis om att man ska utveckla sprint genom att springa det snabbaste man kan. Mm. Det är ungefär som att göra knäböj. Jag ska utveckla min styrka genom att lyfta så tungt jag kan. Men går man till en lyftarklubb eller en crossfitklubb så kommer de förmodligen peta på det här och där för hur du ska utveckla din teknik.
Ja, just det.
Men det är väldigt sällan man gör det inom sprintteknik i tennis. I alla fall inte vad jag har sett.
Nej.
Och där inleder också lite in på nästa grej. Just det här med det så kallade didaktiken. Hur vi lär ut fys.
Mm.
För att oftast är vi väldigt inne och snöade på att fys ska göras. Mm. Vad vi ska göra, men hur ska det göras.
Mm.
Det är minst lika viktigt.
Mm.
Så exempelvis... vi tar ett exempel, armhävning.
Mm.
Om jag frågar dig, Linus, vem lärde dig armhävning?
Jag har ingen aning. Antagligen har jag väl sett någon göra och så har jag bara härmat.
Precis, likadant för mig.
Ja.
Och så kan man liksom börja räkna på hur många armhävningar man har gjort i livet. Och sen så räknar man på hur många som har ont i axlarna. Och så tittar man på forskning som säger att 3000 repetitioner ungefär kan vara en grej som utvecklar en viss teknik eller formar en viss teknik. Så än en gång, hur hänger allting tillsammans?
Ja, ja.
Det vi gör, det handlar inte bara om vad vi gör utan det hur vi gör det också.
Och då blir ju liksom när man har fysträningar eller uppvärmningar med spelarna, då är det viktigt att det blir som en utbildning för spelarna i sig, eller?
Ja, det tror jag är framtiden i fysträning. Att man jobbar mycket mer utbildning på fysträningen.
Okej.
Som vi säger att du har en timmas fys, så bör det enligt mig vara minst lika mycket utbildning. Alltså korrigering och att man ser till så att ungdomarna förstår varför de gör saker, hur de gör saker och lägger ner lika mycket energi på att utföra ett knäböj eller en armhävning rätt som du gör i din forehand eller din serv.
Men sen på tennisbanan så är man ju så många olika positioner. Så här, liksom. Det är, man ser bilder, liksom, det är knän som dras in och ut. Och det är så här, då blir det ju aldrig perfekt. Är det viktigt att det är perfekt när det gäller hur en fysen sköts då? Eller hur en armhävning ser ut till exempel?
Det
förstår du min fråga?
Frågor. Det är två olika frågor. Om vi säger så här att... vi säger att 20% på banan... säger vi är grenspecifika rörelser, eller vad ska vi säga, 80%, det spelar egentligen ingen roll procenten av det, men det är ett visst antal rörelser som ligger utanför de grenspecifika.
Ja.
Och de rörelserna, om man aldrig tränar på att öka sin bredd på rörelser, så kommer man alltid vara begränsad på de här nya momenten som uppstår i varje match.
Mm.
Så det är ett sätt att se på tennis när det kommer till vilka, den allsidiga sidan av fysen.
Mm.
När du gör ett knäböj till exempelvis, så handlar det ju om att, ja, om vi säger att det målet är att du ska lyfta en tyngre vikt, då blir det ju viktigt vilka positioner du har i kroppen.
Mm.
Det har ju med biomekanik att göra. Så att den delen är ju liksom viktig för att kunna överbelasta kroppen, så att du ska kunna bygga styrka.
Mm.
Sen kommer du komma ut i massa olika moment under matchen där du inte har perfekt teknik.
Mm.
Och då handlar det om att du har marginaler. Och marginaler, det skulle kunna vara exempelvis, vi säger att du har 90 grader i knäleden för att utveckla mycket kraft.
Mm.
Explosiv styrka. Men i vissa moment så kommer du ner kanske djupare. Mm. En parallell knäböj eller ännu djupare. Om du inte har någon styrka där eller någon rörlighet där, då kommer du vara så gott som förlorad i de positionerna.
Mm.
Så därför så handlar det ju om att kunna även förbereda kroppen i rörelser som ligger utanför optimal rörelse.
Mm. Ja, just det.
Så ska man säga.
Okay.
Och det kan man ju göra med väldigt enkelt på fysträningen med ett strukturerat upplägg.
Ja. som då saknas.
Ja, precis. Oftast gör det ju det.
Just det. Jesper, jag vet också att du har ju, du tycker inte det är så relevant med tester för ungdomar och juniorer.
Nej.
Kan du berätta lite mer om din teori där?
Dels så är det ju utifrån det perspektivet att de är underväxande. Det är växande kroppar. Jag tycker det är helt irrelevant att jämföra en 14-årings liksom hastighet i en forehand. För att de kan ligga i så olika biologisk utveckling. Och dilemmat med när man gör grenspecifika tester eller styrketester på ungdomar, det är att man oftast inte ser andra värden.
Mm.
Ja, men exempelvis koordination, balans, mäter inre motivation. Det finns så många olika parametrar som är viktiga i tidig ålder. Ja. Så jag tycker att det blir irrelevant. Det andra perspektivet är att det tar för mycket tid.
Okay.
Jag tycker att det ställer mer, det lägger mer tid på fystesten och tar mer tid än till den fysiska överbelastning eller rörlighetsträning än vad man bör bedriva. Mm. Så jag tycker att det tar för mycket tid att jobba med fystester mot ungdomar.
Okay.
Sedan så tycker jag också att är det någonting som jag är helt övertygad om att man kommer börja jobba mer med i framtiden i tester som går i linje med den utveckling vi har i skolidrotten nu, där man jobbar med kunskap och didaktik, att man testar på, alltså gör tester på kunskap.
Hur mycket de förstår vad man gör då, menar du?
För att det är faktiskt, det är minst lika viktigt. För att du kommer till en, du har en fystest.
Mm.
Egentligen borde man, tycker jag, att man borde testa egentligen hur de tränar hemma. Ta in ett formulär eller ta in information på exakt vilka övningar de gör, hur de bedriver fysen. Mm. Det vore mer relevant egentligen att titta på.
Men kan du inte se några positiva sidor med tester som sker när det gäller fysen då?
Ja, absolut. Det är ju väl förankrat att det är motiverande ifall man tycker att det går bra, vill säga. Att man har något mål.
Ja.
Så att det finns ju väldigt stora, tunga stöd för att tester är bra.
Mm.
För att motivera. Absolut. Men än en gång, när det kommer till ungdomar, så tycker jag att det bör bedrivas mer för en skojs skull. Inte för selektion på någon form.
Nej, okej. För jag tänker att det kan ändå vara positivt att se om man blir bättre på det man har tränat på.
Så här. Men det finns också en annan hämmande faktor, tycker jag, inom tester. Det är att om du tar till exempel att du ska ha ett fystest på trestegshopp, säger vi.
Ja.
Och dilemmat som blir att om du har ett testbatteri på 5 olika tester, säger vi. Dilemmat kan lätt bli att man bara tränar på de här 5 övningarna för att förbättra sina testvärden.
Just det.
Och det kan å andra sidan då hämma den atletiska utvecklingen, för det tar tid i din fysträning till det.
Ja.
Så därför tycker jag att det blir, man måste ha det här i, liksom, i åtanke.
Ja.
Vad är det man egentligen vill utveckla?
Just det. Du har ju varit aktiv i några olika Stockholmsklubbar då.
Mm.
Och jag vet ju att till exempel Stockholms Tennisförbund gör ju lite tester med jämna mellanrum på sina gemensamma träffar.
Mm.
Som man skickar ut till klubbarna sen. Har du fått ta del av de här resultaten?
Mm, nej, inte så mycket.
Okej.
Okay. Nej.
Nej, jag bara undrar det. Du har varit inne då, Jesper, på ifall eller att det är viktigt att utbilda spelare i vad man gör och varför man gör saker. Och i sin tur kanske att även tennistränare och föräldrar förstår vad som händer då. Har tennisen liksom svårare med den här kunskapsdelningen än andra idrotter, tror du?
Jag tror att idag så tror jag att man ligger långt framme. Men jag tror att också att historiskt sett så har tennisens utformning påverkat att man har kommit lite på efterkälken.
Mm.
Jag ser två olika faktorer i det. Dels så tror jag att just styrketräningsdelen och alltså styrketräningsdelen har kommit i skymundan lite, och det har inte att göra med tennisen så mycket, utan det har att göra med det, alltså idrottsforskningens utveckling i Sverige, att vi alltid har varit bra i aeroba idrotter.
Så att löpningen liksom har varit, har vi alltid varit liksom prioriterat flåset. Och det är en faktor som har gjort, tror jag, har begränsat lite svensk tennis kanske i modern tid mer, där mer anaerobt arbete och explosiv utveckling som är förknippat med styrka och explosiv styrka har legat lite längre fram i andra länder tidigare. Det är en del av det, en bidragande faktor. Den andra delen tror jag har att göra just med att tennisen har ju bedrivits och bedrivs väldigt mycket på, ja, ska man säga, professionell nivå när det kommer till fystester, att man tidigare kanske inte har haft så stor insyn i spelares tester. I modern tid har man det. Jag tror att det har tagit liksom, man har tappat år av det här. Och många kör sitt eget race och det är liksom en coach, en tränare och så vidare. Sådana delar som jag tror har påverkat att tennisen har kommit lite efter.
Oavsett om vi tror att tester är bra eller inte då, så finns det ju liksom mätbara bitar, och sen finns det kanske bitar som inte, ja, med lite mer osynliga kvaliteter som inte är mätbara på samma sätt, som också är viktiga. Hur kan vi, vilka är det och hur kan vi jobba med de bitarna, Jesper?
Ja, precis, och de tror jag att vi ibland kan bli, vi förminskar dem oftast. Det är faran med att ha de här mätbara testerna där vi oftast lyckas mäta det som är enkelt att mäta. Men det finns ju osynliga kvaliteter som både är fysiologiskt kopplade och mentalt kopplade. Men till exempelvis förmågan att kunna rotera, vestibulär sensomotorisk förmåga. Det är ju en del som man oftast inte ens finns med i fysmomenten i tennis. Men oftast så finns det väldigt mycket rotation i många olika avseenden. Det kan vara dels i slagen, men också i situationer där du springer och ska rotera. Men det är väldigt sällan man ser träningsupplägg där det finns innehåller rotationsträning. Om vi jämför det med gymnastiken så lär man sig då kullerbytta, som inte är ett egentligen grenspecifikt moment utan en färdighet för att kunna göra volter. Så det blir liksom en motorisk del, pusselbit för att lära sig att rotera. Och här tycker jag är en sån del som man ofta saknar både i fysiska träningen och som man såklart inte mäter i någon form på en fystest.
Okay.
Så det är en del av det. Sen har du ju andra kognitiva förmågor att kunna fatta beslut. Så där finns det också bitar som man skulle kunna göra tester på med reaktionsförmåga, där man ska stå med vänster hand på höger knapp och så vidare. Det finns liksom kognitiva tester som skulle kunna göras, som jag tror är också väldigt relevanta för tennisspelare.
Okej, men återigen så kommer du ner till någon form av kunskap.
Ja, absolut.
Att den eller de som har hand om fysen måste ha kunskap kring ämnena.
Ja, precis. Och jag tror att man måste zooma ut. Jag skulle vilja påstå att jag kan absolut inte tennis. Det är jätteenkelt att förstå. Men däremot så kan ibland det vara en fördel att se tennisen kanske med andras ögon när man inte är inne i tennisen själv. Framförallt när man pratar om atletisk utveckling. Och där kan det vara, jag tar ett exempel, när jag tittar på en tennisspelare så är det ingen idé för mig att jag tittar på hans forehand, utan jag tittar kanske istället på fötterna. Eller hur han roterar, vänder från bakåtlöpning till framåtlöpning. Och jag tror att de här bitarna finns det saker som vi kan dra vinning av redan i uppvärmningsfaserna.
Om man går upp i ålder då, om vi pratar mer elittennis i seniorålder, är det viktigare då att kunna sporten mera? För att man då kanske det blir viktigare att verkligen förbättra vissa färdigheter som behövs på banan. Förstår vad jag tänker?
Jag tror att vi är väldigt så här klassiskt baserat på tidigare forskning. Väldigt viktigt att vi liksom särskiljer barn, unga och vuxna. Men vi ska också komma ihåg att de här gränserna suddas ut mer och mer. På många olika sätt, när det kommer till kunskap, tillgång till kunskap och träna rätt från början och så vidare. Så jag tror att vi ska inte lägga liksom för stor vikt på det här, för att då blir det här att ja, du ska köra gymnastik när du är liten, men du ska absolut inte göra kullerbytta när du är över 18. Och då menar jag på att det kan bli liksom helt ska man säga, kontraproduktivt att tänka så.
Mm.
För att då bibehåller du inte din atletiska förmåga i vuxen ålder. Och du vill ju vara en spelare som kan hålla dig aktiv länge. Du behöver alla timmar i tennis. Och du behöver vara skadefri i allra högsta grad.
Mm.
Och jag tänker lite tvärtom det här med lägga mycket vikt på forehand och specifika rörelser. För det här får du automatiskt i din tennisträning. Och kan du jobba med en högre intensitet i tennisträningen, så kommer du få mer slag utförda. Du kommer kunna utveckla mer kraft för att du tar i mer. Så det kommer ske väldigt mycket automatiskt.
Mm.
Medan de andra bitarna kan bli jätteavgörande för att du ska hålla dig skadefri.
Just det. Men ibland så kanske inte, när jag vill liksom träna på rörelse för min form, det kanske inte räcker att göra det på banan.
Vad menar du att det inte räcker?
Nej, men jag tänker så här att om det klassiska, om jag ska ha en, om en tennismatch är, eller om jag ska springa 10 meter på tennisbanan, så kanske jag ibland måste springa lite längre för att liksom ligga i överkant av det jag verkligen behöver kunna. Och då tänker jag att om jag ska kunna slå en forehand på ett visst sätt, så kanske jag behöver träna lite extra på det utanför banan också.
Du tänker då, om vi säger en grenspecifik styrkeövning. Som
ja, men det är egentligen det som är min fråga. Så här, att är det bara dåligt? Liksom, så?
Nej, det är inte dåligt, men det finns ganska lite evidens för överförbarheten från grenspecifik träning till det egentliga slaget.
Ja.
Det är där jag menar. Och faktum är att jag tror att man... Det finns också en fara med att man förändrar slaget på banan om man lär sig att ta i på ett annat sätt i styrkeövningen.
Jag med.
Så att det där är fortfarande ganska så här, det är lite som stretchingen har varit alltid, lite så här mörkerområde på just överförbarheten från specifik till teknik på banan då. Däremot skulle man kunna säga så här att skulle du arbeta upp, som svar på din fråga, skulle du kunna arbeta upp fotstyrkan i den position som du står i vid sidan om tennisträningen, men som du ska ha när du slår din forehand, då kanske det skulle kunna bli ett komplement som utvecklar
just det.
Din forehand.
Ja.
Men än en gång, när det kommer till de där områdena, så tycker jag ändå man ska ha vara lite på sin vakt kring just överförbarheten.
Ja. Ja, jag med. Och liksom som lite det vi egentligen har pratat om när det gäller överlag idag, är ju det här med liksom kunskap. Och såklart så vill man ju ligga i framkant med det man gör. Vad är dina tankar kring hur vi kan jobba bättre i Sverige med att kanske dela kunskap mellan varandra, eller för att ligga i framkant vad det gäller de fysiska bitarna i framtiden?
Lära från andra idrotter. Där tror jag vi kan göra jättemycket. Och det sker, det har skett på olika läger och olika former. Och det vet jag även att man har gjort i andra sporter. Man lär från friidrotten, man kanske kommer till Bosön och gör någonting med styrketeknik. Men sen ska det komma in i föreningslokalen. Och det är där jag tror det brister väldigt ofta. Att den här kunskapen ska in. Skulle du kunna ha workshop från en gymnast i tennisföreningen? Och kanske att han får utforma 10 övningar som ska ske varje vecka på veckobasis. Kanske inte behöver vara svårare. Nej. Men att ta steget dit är oftast svårare.
Ja.
För oftast är det väldigt mycket baserat på att någon känner någon.
Mm.
Och där tror jag blir en liten begränsning inom tennisen. Att det blir lite kulturellt styrt. Kanske med större begränsning än andra idrotter. Och då tänker jag framförallt om man jämför det med CrossFit och MMA. Som är två idrottsformer där man faktiskt har tagit in mycket kunskap från andra idrotter. CrossFit är ju styrkelyft och olympiska lyft och gymnastik exempelvis. Va? MMA där man tar in kunskap från olika kampsporter. Och det tänket skulle kunna vara en väldigt modern form av hur man skulle kunna jobba vidare med fysen i tennis i framtiden.
Våga öppna sina vyer lite.
Precis.
Jesper, jag ska ställa lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden?
Ingenting, tänkte jag säga.
Closed mindset deluxe.
Nej, men det är klart att man förstår, man har lärt sig att förstå som gammal gubbe tänkte jag säga, och tränare, att det finns ju väldigt många olika vägar för att nå målet. Det finns ju ingen klippt och skuren väg. Men som egen idrottsförälder till barn idag så har jag också lärt mig att förstå att vi som föräldrar måste ha mer kunskap. Vi måste förstå vad som händer i föreningen och vad som händer på fysen också. Ja. Så att det är jätteviktigt. All rörelse har betydelse.
Ja. Just det.
Ja, det är de delarna.
Du kommer tillbaka till föräldrarna ganska mycket.
Väldigt mycket.
En film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån?
Film eller bok som jag har hämtat inspiration för?
Har du något sånt?
Uff, vad många. Nu tog mig på bar gärning här, Linus. Men böcker, ja, det finns ju många idrottsböcker såklart. Så att jag tycker att... Järnstark av Anders Hansen är ju såklart jättebra. Hur han pedagogiserar träning och gör det enkelt och förståeligt.
Ja.
I filmer har jag väl ingen träningsfilm som jag kan belysa sådär, men jag är ett stort fan av Vikings-serien.
Okej.
Jag vet inte. Star Wars-fan, det har blivit väldigt mycket Star Wars. Yoda, han tar mycket lärdom av.
Han har en lite härliga citat här. Där. Ja, men det är bra. Det är godkänt. Ja. Vad är bortkastad tid enligt dig?
Uppvärmningen, tänkte jag säga. Att inte ha en plan för sin uppvärmning. Otroligt strukturerad plan för sin uppvärmning. Det tycker jag är bortkastad tid.
Det är mycket tid på ett år.
Ja, det är mycket tid på ett år.
Har du någon förebild som du sett upp mycket till eller lärt dig mycket av?
I fys, tänker du?
Ja, egentligen främst. Men du kan gå utanför det om du vill.
Nej, men jag har ju såklart i taekwondo så har jag ju flera olika. Steve Carpenter, Stig Kramer är olympisk tränare för Norge. Så att där har jag mycket. Sen har jag ju även en ganska populistisk rörelseguru som kallas Ido Portal, som tränar Conor McGregor i MMA. Han gillar jag, för han jobbar mycket med fri rörelse. Och det tror jag också att tennisen kan leka lite med tanken om hur man kan bli mer kreativ som tennisspelare.
Ja, läckert. Namn jag inte är så bekant med.
Nej.
Vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med om?
Det sist nämnde jag sa. Kreativ rörelse, att hur man blir, hur man själv kan träna på att bli rörelsekreativ. Och då backar jag tillbaks bandet till där jag började med breakingen, och breakdance och dansformerna. Att jag tror att det har betydelse, vår fysiska självkänsla. Och jag är övertygad om att det går att träna på den i strukturerade fysformer.
Okej.
Och det ska ni få läsa mer om när min bok kommer.
Ja, vågar man prata om det eller? Du skriver en bok.
Ja. Precis. Och den handlar om fysfenomen.
Ja.
Och mycket mer än så vill jag egentligen inte säga, för att det är en liten kugge på just det ordet.
Ja.
Men jag har intressanta intervjuer av erkända gurus och författare.
Just det.
Och en del forskare.
Ja.
Och jag jobbar jättehårt på den.
Spännande. När den här börjar bli klar då, var kan man hitta mer info om den?
Ja, det får jag nog återkomma till. Men än en gång, det är egentligen med fokus mot föräldrarna.
Ja, läckert. Spännande. Två frågor kvar här först då. Om du var härskare över svensk tennis, Jesper, och fick i uppdrag att liksom se till att Sverige blev lite ledande vad det gäller fysen igen, vad skulle du prioritera att liksom ta tag i då?
Ja, men det är än en gång det här att fysen måste upp på föreningsagendan. Det måste vara en stående punkt. Det måste finnas nationella riktlinjer för strategier för det här. Inte bara att det ska göras så att man ska vara glad och alla ska ha rörelseglädje, utan det måste finnas en struktur. Man måste våga ta ställning i olika områden. Det är liksom den ena delen, att det liksom en mycket klarare styrning
på hur klubbar eller föreningar ska jobba med det.
Absolut. Lite osvenskt, men jag tror på det.
Ja, det är inte ibland är osvenskt bra.
Ja,
slutligen, vill du rekommendera någonting? Vad som helst.
Testa breakdance. Alla tennisspelare.
Ja, det är
även om du har intensiv träning.
Ja, jag kan ju inte dansa, men jag kan ju testa.
Nej, men jag tror att just kroppskontroll är någonting som tennisspelare kan jobba mycket extra med. Mm. Och det behöver inte betyda att man måste ha fria vikter eller skivstång.
Nej.
Utan jag tror att kroppskontroll har stor betydelse och att man behöver lägga ner mer tid på det på fysen.
Okej. Snyggt Jesper. Superintressant att höra dina tankar. Och kul att du vågade säga vad du tycker, måste jag säga.
Tack.
Vi får återkomma när din bok börjar bli redo för lansering.
Yes.
Tack så mycket för att du tog dig tid.
Tack själv.
Vi har varit inne en del, Jesper, på det här med uppvärmningar. Har du något exempel från andra idrotter som vi kan lära oss av vad det gäller just uppvärmningar?
Absolut. Klockan 9 ikväll är Chelsea-Porto i Champions League-kvartsfinal. Och om man tittar på hur de värmer upp så finns det väldigt mycket vi kan lära av även i tennisen. Och vad jag baserar det på är just att oftast de som håller en sån här uppvärmning på en hög nivå av en idrott har oftast en väldigt hög kompetens. De kanske har en mastergrad eller en PhD. Och allting är väldigt strukturerat. Varenda rörelse, alla kan uppvärmningen. Det finns väldigt mycket att se och lära där av den formen som man kan ta med in i tennisen. Och det behöver inte vara fotbollen. Det skulle kunna vara amerikansk fotbollsuppvärmning eller någonting. Men jag tror att i lagidrotterna, så där mycket pengar finns, så finns också mycket kompetens.
Mm.
Och där tror jag vi kan lära jättemycket av just i uppvärmningsfasen.
Just det. Och det kan man ju se på tvn liksom,
ja,
direkt.
Absolut. Även om man kanske bara får se en minut eller man kanske bara får se ett klipp av det, så ger det i alla fall en signal om vad man borde titta mer på för att lära sig.
Just det, just det. Mm. Finns det något man kan lära sig av de bästa fotbollsspelarna?
Ja, självklart. Tittar man på fystester så finns det ju en jäkligt bra dokumentär om Ronaldo. Mm. Där man faktiskt inte bara testar på löphastighet och spänsthopp eller hur hårt han skjuter en boll, utan även hur han testar sig kognitiva förmågor där han liksom ska göra rumsuppfattning och kunna slå en boll när det är släckt lyse och sådana saker. Och där tror jag också att vi har mycket att hämta inspiration ifrån, även i testverksamheten.
Det där har jag faktiskt sett också. Det är rätt coolt faktiskt.
Ja, det är grymt.
Jag tycker Jesper har många väldigt bra poänger här. Min bild är att fysträningen ute i tennisklubbar är väldigt olika prioriterad. Någon få klubb har liksom högprioriterat det här och faktiskt tagit det på allvar genom att anställa fystränare på plats. Några liksom kanske förstår vikten av det och tar in på timbasis fystränare som liksom sköter det. Och sen har vi klubbar som ja, men som Jesper är inne på, som liksom de förstår att det här är något som behöver göras och sätter en tennistränare på att göra det. Och i vissa fall blir det väl helt okej. Okay, och i vissa fall blir det ja, extremt låg nivå på det hela. Istället för att liksom ta in en fystränare som gör ett ordentligt jobb, som kanske kostar en liten peng, men som gör det ordentligt, så väljer man att ta in en extra tennistränare istället. Det handlar bara om prioriteringar. Det går ju. Att precis som tennisen, där man tar en terminsavgift betalt för det, så kan man ju ta lite extra betalt för fysträningen också för att finansiera den här fystränaren. Vem säger att det måste vara gratis hela tiden? Vi måste ju liksom sätta en betalningskultur i Sverige också. Och fysträningen är ju liksom också en viktig bit av träningen, så varför ska man inte få betala för den? Men då måste det göras ordentligt. Då räcker det inte att sätta en tennistränare där som säger att man ska göra 20 upphopp på 20 armhävningar och sen är man mer eller mindre klar. Då får du göra så ordentligt. Men jag tror att det här är någonting som kommer med tiden. Men dessvärre kan det ta lite tid, tror jag. Så väldigt intressant att höra Jespers bild av det hela. Tyckte jag i alla fall. Hoppas ni själva gillar det avsnittet också. Och jag passar på att påminna om att det här avsnittet gjordes i samarbete med tennishoppen.se. den anrika tennisshoppen i hjärtat av Göteborg med allt du kan tänka dig inom tennis och lite till. Passa på att utnyttja rabattkoden TennisLinus om ni inte redan har gjort det. TennisLinus i webbshopskassan så får ni 15% rabatt på ett helt köp. Så in och surfa runt på tennisshoppen.se och gör ditt klipp redan idag. Med det så tackar vi för den här veckans avsnitt och vi hörs snart igen. Det här avsnittet gjordes ihop med vår partner tennisshoppen.se. Tennisshoppen är en anrik tennisshop i hjärtat av Göteborg som innehåller allt du kan tänka dig inom tennis och lite till. Idag drivs tennisshoppen.se av Magnus Gusten Gustafsson och av Björn Renqvist. Ta nu tillfället i akt och utnyttja rabattkoden TennisLinus i webbshopskassan så har ni 15% rabatt på ett helt köp. Så in och surfa runt på tennisshoppen.se och använd rabattkoden TennisLinus.